Podplay.
Hej och välkommen till säsongsavslutningen av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet.
Ja, inför dagens säsongsavslutning så tänkte vi köra en specialare. Vi fick en intressant fråga här från en lyssnare på Instagram som undrade om man blir felaktigt ditsatt för ett mord, döms för det alltså, och sen lyckas fly från fängelset och sen faktiskt mördar personen som man blev ditsatt för att ha mördat. På riktigt alltså. Kan man då dömas för det mordet?
För huvudregeln är att man inte kan dömas för samma sak två gånger.
Och då började vi tänka, Martin, och började få lite svaga barndomsminnen, håller jag på att säga, från en amerikansk film som är på ungefär samma tema, eller hur? Double Jeopardy.
Precis,
heter den, från 99.
En riktig nagelbitare som nu dessutom är aktuell på Netflix, upptäckte vi. Så vi har båda suttit och plöjt denna och tittat på denna för att få lite inspiration till vårt avsnitt och för att kunna besvara den här tittarfrågan.
Och det är, får säga, liksom sevärt, väl investerad tid. Dels så får man liksom 90-talets mode färskt i minnet, och sen är det bra skådespelareinsatser också från Ashley Judd och Tommy Lee Jones. Också.
Och frågan vi kommer ställa oss i dagens avsnitt då, det vill säga om jag mördar någon men den personen egentligen inte visar sig vara död utan blivit felaktigt dömd, kan jag då när jag blir utsläppt mörda den personen och gå helt fri från ansvar? Vi får varna alla lyssnare som har för avsikt att se den här filmen på Netflix, att då kanske man ska se filmen först och sen lyssna på vårt avsnitt, för här kommer det komma spoilers. Men Kristoffer, vad handlar den här filmen om, vi bara ska ha det som bakgrund?
Ja, öppningsscenen är när huvudpersonen Libby och hennes man Nick är ute med en segelbåt och på en romantisk getaway och har det jättehärligt. Men så vaknar Libby upp efter en het natt där på segelbåten, och då är Nick borta. Mannen är borta helt enkelt. Och dessutom så vaknar hon helt nedblodad och undrar naturligtvis vad som har hänt. Kommer in till hamnen och blir omhändertagen av personal där och tröstar henne. Det hör till saken också att hon har en liten son som hon älskar väldigt mycket. Och sen så klipper vi till en scen där hennes advokatkompis kommer och säger till henne att Libby, jag är ledsen att behöva säga det här, men polisen misstänker dig för mordet på Nick.
Man hade ju dessutom hittat en nedblodad kniv som då dessutom gjorde att man misstänkte att hon var nedblodad, kniven var nedblodad, han var borta. Det är klart, tänkte polisen, att det är hon som har mördat sin man.
Och sen gjort sig av med honom ute på havet helt enkelt. Det är därför man inte hittar kroppen.
Precis. Och vad hände sen då, Kristoffer? Blev hon dömd i den här filmen i den första rättegången?
Det blev hon mot sitt nekande naturligtvis. Så ansåg juryn att bevisningen räckte för att fälla henne. Och om vi stannar där, Martin, bara för en sekund och försöker liksom dra paralleller till vårt svenska rättssystem. Hade man dömts, tror du, under motsvarande förhållanden, det vill säga nedblodad kniv, blodiga kläder, ingen kropp, men till synes är man den enda personen på båten?
Svårt att svara på skulle jag säga, men mycket talar väl för att man skulle riskera att bli dömd. Man brukar säga, och det har vi varit inne på i många poddavsnitt, att hittar man inte kroppen så är det alltid svårt att dömas för mord. Det är inte omöjligt. Men det är väldigt svårt, för man kan inte utesluta att personen lever, har flytt i land och så vidare och så vidare. Men jag har en känsla av att mot bakgrund av att hon var nedblodad, kniven fanns där och den var också nedblodad
med hans blod.
Precis. Och han har inte hört av sig, han har inte ringt någon, han har inte kontaktat polisen när han flytt i land levande eller liknande. Så tror jag, är rätt övertygad om att man skulle komma fram till att han nog var mördad. Sen är ju frågan,
samtidigt kan man tänka sig någon form av olyckshändelse med kniv så att säga.
Så skulle man definitivt kunna argumentera att det kan ju vara så att han skurit sig själv.
Men samtidigt så säger ju hon naturligtvis att nej, det har inte hänt någonting. Ja. Jag bara vaknade och jag var nedblodad och en nedblodad kniv fanns här. Och det blir ju så här, ja, det låter ju inte så rimligt.
Nej.
Och då blir det nästan som att man tolkar hennes svar till hennes nackdel.
Så blir det ju. Så hade hon bara helt enkelt antingen varit tyst eller tokljugit och sagt att ja, han skar sig själv. Då kanske hon har haft en bra chans att gå loss.
Men eftersom Libby här, hon är ju en ärlig person. Ja. Så hon ljuger ju inte, utan hon berättar bara som det var.
Precis. Så att i det läget så ser det tufft ut. Även i Sverige, om man nu skulle säga så. Så att mitt svar är att jag tror att hon hade blivit dömd även i Sverige.
Mm. Ja, men så att Libby, hon åker in i finkan och det är ju naturligtvis oerhört tufft att sitta i fängelse felaktigt dömd. Även om alla i fängelset ju anser att de är felaktigt dömda i den här tv-serien. Så att man tar väl inte henne riktigt på allvar så.
Han har bara skrattat åt henne när hon säger att I'm innocent.
Ja, exakt. Bara, yeah, we're all innocent. Typ så. Sonen då, sonen Mary, som hon har också med mannen, lämnar hon då till sin mans sekreterare Angie för att ta hand om barnet. Angie stod om familjen nära. Hon litade på henne helt enkelt. Så att hon kommer att ta hand om sonen. Socialtjänsten i USA vill man liksom inte gärna att ska sätta klona i ens barn. Kanske inte i Sverige heller. Okej, okay. Så att men sen en dag då så försöker hon få kontakt med sin son och så. Men det är jättesvårt då, av någon anledning. Hon får inte tag på dem och blir jätteorolig naturligtvis. Men sen till slut då så får hon tag på Angie, sekreteraren, och pratar telefon. Och ska prata telefon med sin son också. Och då hör hon Mary då, sonen, ropa pappa, daddy! Och därefter så bryts samtalet.
Så då blir hon, för att uttrycka det försiktigt, misstänksam och tänker, jag har blivit ditsatt.
Exakt. Nick har satt dit henne för mordet på honom själv för att på det sättet kunna spendera resten av sitt liv tillsammans med sin älskarinna Angie, som hon hade litat på.
Och när hon sitter i fängelset så berättar hon såklart för sina inmates, kompisar, att det här har hänt och att hon misstänker att hon blivit felaktigt dömd och att hon helt enkelt blivit ditsatt. Och då är det någon smart fånge där som helt enkelt berättar för henne att, vet du vad? Du kan inte bli dömd för samma sak två gånger. Som du mördar din man. När du kommer ut så kan du inte dömas.
Och det är det som är titeln på filmen då, Double Jeopardy.
Precis, det är det som vi kanske mindre sexigt i Sverige kallar nebisidem.
Det är latin va?
Precis, du kan inte straffas för samma sak två gånger. Och det är Double Jeopardy också.
Mm. Det låter mycket coolare på engelska.
Det gör det faktiskt. Bättre filmtitel.
Ja. Och då börjar Libby smida. Eller hur?
Oj, hon smider planer. Oj, oj, vad hon funderar. Oj, vad hon tänker. Och till slut...
Hon hämnas helt enkelt.
Men hon kommer ut ganska tidigt. Hon blev villkorligt frigiven efter redan 6 år.
Vilket är ganska billigt får man säga i förhållande till svenska mått mätt.
Ja, om man då har planerat att mörda sin man. Hugger ihjäl mannen med en kniv och dumpar kroppen till havs. Så absolut.
Och normalstraffet för mord i Sverige, Martin, enligt Högsta domstolens praxis?
Nya praxen 16 år.
16 år och i Sverige blir vi inte villkorligt frigivna som man verkar bli i Libys fall och efter ett halvår. Jag vill säga efter halva tiden utan efter 2/3 av tiden.
Precis, där är vi ovanligt stränga i Sverige. De flesta länder har ju halva tiden.
Och då föreslår ändå politikerna att man ska sitta full tid. Finns det förslag på från Moderaterna och Sverigedemokraterna.
Precis, men vad händer då Kristoffer? I den här filmen så har en parole officer, och det är lite speciellt och de har sett i många andra filmer, att man har en person som kommer och besöker en, kollar att man inte lämnar positiva urinprov och så vidare. Finns det någon motsvarighet till det i Sverige?
Precis, för att liksom kunna uppnå sin hem så rymmer hon ju från sin övervakare eller sin parole officer. Motsvarande finns faktiskt i Sverige under vissa förutsättningar. Om kriminalvården bedömer att man har en risk för återfall i brott så kan man ha en motsvarande i Sverige, även om man som alltid i Sverige inte då har samma resurser riktigt att hålla koll på dem som man har i USA.
Och ungefär som en skyddstillsyn fast efter fängelse kan man väl väldigt förenklat säga att det kan jämställas med.
Mm. Så att hon söker upp Nick då och kräver att han ska återlämna sonen Mary i utbyte då mot att de lämnar det här bakom sig. Så att hon först liksom så här,
lite naivt.
generös mot sin man, va? Och så bestämmer hon träff då dagen därpå, och väl på mötesplatsen där då, så gör ju inte Nick det han hade utlovat, varför hon nu trodde det.
Det här var lite kockat.
Ja, slår ner Libby och låser in henne i en kista. Hon ska alltså bli levande begravd här. Men hon lyckas ta sig ur den här kistan och tar sig till Nicks hotell. Och i samma stund då så har hennes övervakare fått kännedom om att Nick ljuger om sin identitet. För han har tagit en ny identitet också. Varpå övervakaren, som kanske blev lite förtjust i Libby också då, också åker dit i syfte att avslöja Nick. Och när Libby anländer till hotellet, så istället då för att skjuta honom, så som liksom hela den här uppbyggnaden, hon har ju liksom verkligen...
Planar, ja.
Ja, men det är ju verkligen justified också.
Det var hela poängen med det här rådet från den här medfången.
Ja, men precis. Men istället för att göra det så skjuter hon bredvid honom ett hål i en tavla. Och så visar det sig också då att övervakaren Lehman, han avslöjar att han har spelat in då en bekännelse från Nick om att han har satt dit Libby för mordet. Så de har liksom, nu har vi bevisningen för att få upprättelse här.
Kan jag tycka att det inte behövs så mycket bevisning med tanke på
att han lever.
Att han lever, men nej, det är bara jag som
men
tycker.
Men nu ska vi inte förstöra dramaturgin här. Och då drar Nick fram en pistol. För trots alltså att Libby, trots alla hemskheter som han har gjort mot henne, och hon liksom spare his life, skonar honom, så drar Nick fram en pistol från sitt skrivbord och skjuter övervakaren Lehman i axeln.
Mm.
Och sen ska Nick då återigen döda övervakaren, och då, eller försöka döda honom. Men då äntligen inser Libby att nu får det vara nog. Och skjuter Nick.
Och då kommer vi till frågan, om vi bara backar bandet lite, för nu behöver vi inte riktigt kanske gå in på frågan om Double Jeopardy är min tanke. Utan vad är det? Detta är ju en typisk situation där en annan person är utsatt för ett överhängande eller pågående brottsligt angrepp, som det så fint heter. Det vill säga Nick försöker döda övervakaren. Och i det läget så har ju en annan person, det har vi gått in på i andra avsnitt, rätt att ta över den här nödvärnsrätten. Och då alltså angripa, begå brott mot Nick. Och eftersom han då hotar med att döda, så har man rätt att döda tillbaka.
Ja, precis.
I de flesta fall.
En sanning med modifikation får man väl säga. Men din poäng du gör är alltså att nödvärnsrätt behöver man inte bara åberopa mot sig själv.
Nej.
Utan om Jonas, vår producent här, skulle kasta sig över Martin och börja slå dig, Martin, så
får du hoppa in och
så får jag rätt att ge honom en kyss tillbaka.
Ja, precis.
Men Då kan man ju fråga sig, kan du inte skjuta honom i benet istället för att liksom skjuta och döda?
Precis, och därav sanning med modifikation.
Exakt.
Du har rätt att döda om inte det finns ett annat alternativ. Men om det finns andra alternativ så ska du ta det först. Och det kan man ju argumentera, jag tror faktiskt att du hade kunnat bli frikänd i det här läget ändå. Beroende på situationen, men man kan argumentera att hade hon skjutit i benet så kanske han fortfarande kunnat få iväg ett skott på övervakaren och på henne. Och därför tog hon det beslutet. Och plus att det var väldigt kort tid att tänka efter. Så det tror jag nog hon har klarat sig.
Ja, och sen också precis kort tid att tänka efter. Och dessutom så en väldigt stressad situation. Liksom, hon har precis kommit ut ur en kista. Där hon var på väg att bli levande begravd. Hon kan ju inte vara helt känslomässigt stabil i livet. Att hon har blivit utsatt för mordet på sin make som nu lever. Alltså, många sådana här omständigheter som jag tror man skulle ta hänsyn till. Eller
om vi backar ytterligare lite i händelseloppet. Nu om vi konstaterar att hon har nog inte blivit dömd med tanke på att det har varit nödvänd. Men det är först hon gör. Hon går ju faktiskt fram till Nick. Och han har varit jättetaskig mot henne för länge, länge sen. Och skjuter bredvid honom.
Precis, det skulle man nog kunna säga att det är ett... Det beror på vilken kontroll hon hade över skjutandet. Alltså om syftet var att döda honom med det där skottet men hon missade.
Mm.
Då är det ett försök till mord.
Och även om det inte var syftet så kan det ju ha varit en förberedelse till mord. Men att hon frivilligt tillbaka trätt när hon så att säga, struntade i det. Om hon nu medvetet sköt bredvid. Men,
då är det inte straffbart om man frivilligt tillbaka trätt.
Precis, men däremot så skulle man ju definitivt säga att det här är ett grovt olaga hot.
Ja.
Rikta en pistol mot honom, skjuter bredvid honom. Och i det läget som jag har förstått det så har ju han inte angripit henne eller gjort någonting mot henne.
Exakt, utan då är det fråga om ren hämnd. Och hämnd, oavsett hur goda skäl du har till din hämnd, så är det inte en straffrihetsgrund. Däremot så skulle det kunna vara en strafflindringsgrund.
Precis.
Det vill säga, ja, Du har suttit här nu i 6 år felaktigt för mordet på din man. Du har legat i en kista. Han har slagit ner dig. Ja, du kan få några månader straffrabatt på grund av det.
Och eventuellt skulle man även kunna, om man krystade, säga att ja, han har precis låst in med en kista, försökt döda mig. Jag försökte bara gripa honom och jag sköt bredvid honom för att han skulle stå stilla så polis kunde komma dit.
Du menar envars ingripande där?
Om vi nu ska krysta in, in allting. Men det kanske är lite överkurs i dagens filmavsnitt.
Ja, för att ja, det är ju alltså envarsgripanden förutsätter att man tar personen på bar gärning i sitt brott. Så att jag skulle nog säga att det funkar
eller på flyende fot.
Eller på flyende, men han stod ju still där. Han var ju verkade inte ja, vara på flyende.
På väg att dra sig.
Han var ju på hotellet. Det var inte så att han lämnade hotellet.
Nej, men på väg från hotellet.
Ja, men nu låter du som en advokat, vilket du i och för sig är.
True. Men ett sånt här avsnitt kan ju även, trots att vi har en jätteintressant stor fråga, innehålla massa små intressanta juridiska frågor. Och det gör väl nästan alla filmer. Men om vi tar bort själva nödvändsfrågan och nu ponerar att hon inte hade skjutit bredvid honom utan bara skjutit honom rakt i huvudet direkt när hon kom in. Vad hade hänt i Sverige, Kristoffer?
Precis, och det är ju det som är den liksom, det vi ska bena ut här nu är ju svaret på den inledande frågan.
Precis, som vår lyssnare hade frågat oss.
Exakt, och om vi ska liksom tisa lite här nu först då, så och gå igenom vad som gäller innan vi svarar på frågan.
Det blir mycket mer spännande.
Ja,
men den grundläggande principen, det var vi lite grann inne på tidigare, att du kan inte straffas för samma sak 2 gånger. Och det händer ibland i svenska rättegångar att du blir åtalad för samma narkotikabrott 2 gånger av misstag. Eller
ja, man kan till exempel tänka sig i dagens tider då att man blir haffad med ett kilo kokain, man blir lagförd för det. Och sen kommer det en batch med Encrochat från Frankrike.
Som är den här krypterade chatten som man nu sätter dit väldigt många människor med.
Exakt, och så hittar man en konversation om ett kilo kokain. Mm. Och sen går man till anstalten och säger, du, nu delar vi dig misstanke om ett kilo kokain här som vi tror att du har innehaft också. Men det framgår liksom inte i chatten vilket kilo Nej. Det är.
Och vilken plats.
Och vilken plats. Då är ju risken överhängande att det är det kilot han redan sitter för.
Precis.
Och då kan man inte döma honom. Igen för meddelande i Encrochat.
Nej. Samma brott kan man göra. Man kan ju dömas för flera olika mord till exempel. Men samma gärning kan man ju inte dömas för. Och det, säga, det är samma tid, det är samma plats och det är samma händelse i väsentliga drag.
Exakt. Då är det inte straffbart 2 gånger helt enkelt. Och då den som har hängt med här nu inser ju då att när Libby avlossar sin pistol och skjuter Nick inte på segelbåten utan långt efter, och det på segelbåten var ju ett mord som inte hade inträffat, så är det inte samma gärning. Det vill säga Libby skulle visst kunna dömas för mordet av Nick trots att hon redan är dömd för mordet på Nick.
Men det finns ju någonting som heter gärningsbeskrivning, Kristoffer. Om vi leker att den här första rättegången, den var i Sverige och åklagaren skriver på okänd tid, på okänd plats, har Libby mördat Nick. Och så döms hon för detta. Skulle man då, utifrån en gärningsbeskrivning, gärningsbeskrivning är vad man kan döma efter, man kan inte döma efter mer, man kan inte döma efter mindre. Och det är också den lite grann som avser om det är samma gärning eller inte. Men med en sån gärningsbeskrivning, om nu...
Ja, jag förstår vad du menar, för då betyder det att nu, gång nummer 2 här då, när de faktiskt gör det, då befinner hon sig på ett hotell på en viss plats. Mm. Men eftersom den förra gärningsbeskrivningen säger okänd tid, okänd plats, så skulle det kunna vara på hotellet.
Så omfattas allting.
Fast det kan ju inte vara samma tid fortfarande. Man kan ju inte, så länge man inte är en time traveler då, men det är någon annan.
Fast rättskraften egentligen, om man skriver så, okänd tid, okänd plats.
Skulle ja, just det. Ja, man skriver okänd tid. Fast,
då skulle man kunna argumentera. Jag tror inte att det är så.
Men man kan ju inte begå ett mord i framtiden.
Nej, det är just det som är poängen. Mm. Att själva egentligen skulle rättskraften träffa alla mord mot den här personen, men jag tror att här skulle nog, om inte tingsrätt så hovrätt eller högsta domstolen säga att ja, fast den här gärningsbeskrivningen var ju faktiskt utformad innan mordet som skedde några år senare. Mm. Och därför kan det omöjligen vara samma tid eller samma plats och samma gärning. Och därför skulle den dömas.
Så svaret på frågan är alltså Libby döms för gång nummer 2, även i det amerikanska rättssystemet vill jag lova. Framförallt, eller definitivt i det svenska.
Ja.
Och då kanske någon frågar sig, jaha, Ska hon alltså sitta då? Ska hon inte liksom få... Vad händer liksom?
Man kan väl räkna av de 6 åren, tänker man.
Ja, för det är det. Vad händer med de första 6 åren, den här felaktigt dömda? Ja, i Sverige så skulle det ju bli så att justitiekanslern som sköter ersättningar för felaktigt dömda kommer bli inkopplad.
Mm.
Så att justitiekanslern skulle gå in i Sverige och säga förlåt. De säger aldrig,
först måste man begära resning till fördel för,
ja, det måste man göra.
För henne.
Ja, och, men det är inte så svårt.
Nej, och det skulle gå ganska fort. Och ja. Det innebär att hon skulle få en frikännande dom. Otur, du blev felaktigt dömd den första gången, vi ber om ursäkt. Och sen skulle man bli inkopplad, man skulle få ersättning för frihetsberövande.
Exakt.
Men man skulle inte få kunna använda de här 6 åren i det nya straffet. Det funkar inte så, utan man får istället finansiell kompensation.
Ja, precis, för det hade ju varit trevligt då, om man får uttrycka sig så, att använda de 6 åren som man har suttit då redan. Och diskontera dem från det nya straffet när man verkligen har begått brottet som man blev felaktigt dömd för tidigare. Men så blir det inte, utan man får pengar istället. Och där kan man väl säga att det skiljer sig ganska rejält i ersättningsnivå mellan USA och Sverige.
Mm.
För i Sverige så har vi en ersättningsnivå som ligger på cirka 30 000 i månaden.
Mm.
Lite mer än när det är ett allvarligt brott som mord. Så 30 000 i och för sig då tax free, men ändå alltså sitta 6 år för 30 000 i månaden. Jag vet inte.
Men sen vet jag,
men i USA där är det ju miljoner och åter miljoner.
Ja, och i och för sig man ska säga att det finns ju ett extremexempel på, det var en person som hette Joy Rahman som frikändes, och han hade suttit väldigt länge. Och efter väldigt lång tid så frikändes han, och man insåg att det var en felaktig dom, och han fick faktiskt 10,2 miljoner. Så det var ändå en rejäl summa.
Ja, han satt i 8 år, 10,2 miljoner, 8 år.
Ja, lite mer än 1 miljon per år. Det är ju ändå dåligt betalt om man tänker hur mycket av ens del av ens bästa liv som är borta.
Ja. Vad skulle du säga, 8 år, Martin? Skulle du säga, vad skulle du ha betalt för det?
Mycket vill jag. Jag skulle inte kunna tycka att det går att kompensera pengar. Visst, någonstans måste man sätta en summa. Vad tycker jag? Tycker jag det är rimligt med 10 miljoner? Ja, med tanke på staten ska betala det, så kanske det är lite lågt. Men 20 miljoner kanske är rimligt, för att man ska ändå komma ihåg att det är skattepengar som ska betala det i slutändan. Men,
ja, alltså du tar sådana hänsyn när du blir felaktigt frihetsberövad. Ja, men det är ju skattepengar.
Skulle vi ha 100 miljarder, men det tror jag inte är riktigt realistiskt.
Nej.
Men du förstår vad jag menar.
Eller så kanske delstaten för att spara pengar hade sagt, vet du vad? Vi håller inne pengarna här för den här tiden du satt felaktigt, men vi åtalar inte dig för mordet här. De kan ju göra det, de har ju plea bargaining-system där.
Ja, det var ju väldigt speciellt, så det kanske har blivit en plea bargaining.
Ja, när de säger så här, du får ingen skadestånd, men du får det här mordet gratis. Så då kanske vi hade fått det resultatet.
Om något kan så jag vet nästan om det går att göra så med pengar.
Man kan säga att i filmen, där blev Libby faktiskt benådad och återförenades avslutningsvis med sin son Mary, för att verkligen liksom göra ultra spoiler alerts här.
Och så hade det blivit i Sverige också, när hon hade fått resning.
Ja, fast och det här frikänts, med
och inte döms för detta, för det var nödvändigt.
Ja, fast benådning, är det någonting som finns i Sverige?
Det har inte varit aktuellt.
Nu var frågan om det finns i Sverige.
Ja, klart det finns.
Vem är det som benådar folk?
Det är regeringen.
Och då är det någon minister som signar det hela. Så att, men då måste det ju bli väldigt uppmärksammat ärende. Naturligtvis, det måste bli ett politiskt tryck på regeringen att alltså Libby hade fan rätt att döda.
Ja, och det är lite skillnad, ofta är det är ju inte att man är oskyldig, utan då tycker man bara att men du har någon sjukdom och därför ska du släppas, eller andra omständigheter som gör
det. Jo, visst är det så, men i teoretiskt sätt så skulle det kunna gå att benåda någon på det sättet.
Absolut, man kommer fram till att hon har mördat den här personen, det var inte nödvärn, utan att sköta dem direkt och istället för att skjuta bredvid.
Mm.
Och så har de fått sitta några år i fängelse, och sen har man gått in och benådat henne.
Ja, men sen samtidigt så inser man ju då att svenska regeringen skulle ju inte göra det, för det skulle ju öppna dörren till att alla vill bli benådade.
Ja, fast han säger kanske inte som om han sitter i Libby sits.
Nej, men det finns säkert andra ömmande fall där sånt skulle finnas ett önskemål om i alla fall.
Men då kan ju fortfarande regeringen säga nej.
Nej, men de skulle bli överösta med benådningsbrev, och det kanske de inte vill. Ja.
Men kort och gott, det som hade hänt, om man nu bara följer filmens schematik, så hade hon fått ett stort skadestånd, fått resning först och främst, ett stort skadestånd, Och sen så hade hon inte blivit åtalad eftersom det här var fråga om nödvärn. Eller hade blivit åtalad och sannolikt frikänd. Så att det hade hänt i Sverige. Men om hon hade skjutit direkt, då hade hon blivit dömd.
Ja, Martin, vad har vi lärt oss i det här avslutande, för säsongen avslutande avsnittet?
Att lyssna inte alltid på råd från dina medfångar, för de kan vara fel. Det är väl det första, och det är väl ganska sant för övrigt. Men dessutom också att du kan inte undkomma ansvar för mord bara för att du blivit felaktigt dömd för mord en tidigare gång.
Ja, du har lyssnat på det avslutande avsnittet för säsongen av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.